vilken version man än väljer. Varför har det inte blivit större, fått större genomslag? Och då är det ju sådär, från Sabinas perspektiv är det lite intressant, så är det för långt far out liksom, ur ett resiliens, kan man inte, klarar inte av liksom, traditionen av att härbärgera för mycket sådär existentiella, icke-tistiska, blir det för ny liksom.
Ja, alltså jag tänker att alltså, jag tror inte, alltså, för det första måste vi komma ihåg att vi lever ju, alltså att vara som, att vara kristen idag är naturligtvis en annan sak än att vara kristen för 500 år sedan, men frågeställningarna kring människans plats och relation till det gudomliga, till det större människan själv, de i sig är ju inte nya på något sätt, men vi måste också samtidigt förstå att i och med upplysningen och liksom förnuftigt inträngande, det är klart, och där vi pratar om liksom att religionen får ett annat, blir något som ett val istället för att religionen på något sätt präglar hela tillvaron och var del av hela luften vi andas, så liksom, det var ingenting man liksom objektivt på samma sätt kunde ta ställning till idag, så det är klart att det är ett nytt sätt att betrakta religionen, har blivit någonting som vi kan liksom, vi har en ny relation till, liksom, till vad religion är. Det är en sak. Men det, har ju, liksom, det följer ju med hela upplysningstraditionen. Liksom. Men jag tror det grundläggande, alltså, frågan som jag tänker att vi resonerar kring idag. Människans förhållande till det som är större än människan själv. Där vi också vågar ifrågasätta. Det är ju ingenting, alltså, redan på bland de första kyrkomötena så uppstod det strider kring vem var Jesus och evangelia Gud, var han mer människa. Alltså, de här frågorna är i sig ingenting, tror jag, nya. Utan de är klädda liksom i olika språkdräkter utifrån den tid vi lever i. Liksom, med den nya kunskap som vi har. Så att,
men jag tänker så här. Alltså det, om man tänker så. Eller vill ni, jag ska bara utveckla frågan lite. Jag tänkte så här. Om man tar svensk teologi i historien i 1900-talet. Och så tar så här. Jag känner så här. Vad hade hänt med liksom Hedenius-debatten om liksom Tillich och Macquarie och de här fanns översatta till svenska? Att, eller liksom när man istället för liksom kyrka och teologi, istället för att bara nej, så här, lite inte kan hantera de här raka frågorna, det säger istället liksom, nej men det funkar liksom, det är ett symboliskt språk eller någonting. Alltså vad tänker du? Då hade man kanske kunnat, för mycket av ett, som jag ser, mycket av den här trovetarna, alltså om man, det bygger, den här konflikten bygger på att man fortsätter att tänka religiösa språk som faktautsag, som du var inne på Thomas, att det är liksom en missuppfattning.
Alltså, jag tänker lite i dina termer också, alltså det är ju, det är många faktorer. Dels att kunskapsläge och världsbild förändras så fort under de senaste århundradena. Kyrkan och teologin hänger inte med. Alltså från att ha varit ett kollektivt fenomen som liksom är i samklang med den kultur och den världsbild man lever i. Vilket ju fortfarande är en del religioner som kommer invandrade till Sverige är. De är i samklang med sin kultur och kunskapsläge och världsbild. Men från att ha varit ett sånt fenomen så blir religionen privatiserad och då så finns inte längre liksom den, det blir en annan utgångspunkt och religionen blir istället bakåtsträvande i väldigt många situationer och det är det som händer också i vår tid. Och att ur en synvinkel så vore det helt naturligt att ställa frågan hur korresponderar liksom de religiösa föreställningarna med kunskapsläge och världsbild. Det finns ju, vad finns det för anledning att att liksom streta med de frågorna. Inte så att de är enkelt lösta, men vad finns det för problem eller för konflikt i det? Men det är just att religion har blivit privatiserad och blivit en fråga om individuella trosföreställningar och att värna saker som går på strid med de allmänna föreställningarna och den allmänna kulturen. Sen tänker jag också att de här, alltså Macquarie och Caffet och Tillich och allihopa, alltså det där är ju länge sedan. Alltså vad har hänt sen?
Ja, det är det som
alltså vad har hänt sen? För någonting? Dels tror jag att det förklaras med liksom kyrkans och religionens marginalisering och privatisering, men jag tänker också att det finns något som saknas för att bli en inom teologisk diskurs. Man plockar in lite av den nya fysiken och sådana saker i det här, men det är inte en genomgripande genomlysning av religionen utifrån religiösa föreställningar, utifrån naturvetenskapliga premisser. Och här tror jag att evolutionsbiologin och neurovetenskapen kognitionsvetenskapen idag, alltså några av de här perspektiven som jag försökte antyda, där finns det en slags potential som inte fanns då för 50-60 år sedan, utan hela det här projektet gick i stå på något vis. Jag vet inte om jag förenklar nu, men
ja, jag känner det lite samma. Det är upp till och med, alltså det är ju andra Vatikankonciliet också inom katolicismen där på så här 60-talet, och sen efter det så bara
jag har en liten kommentar som har varit i säck innan den var i påse, som är snodd från en podd som Joel Halldorf och Patrik Hagman gör, där Patrik Hagman sa om liberalteologin ungefär att den kan inte tradera kristendomen. Det är de som liksom har byggt på det godset, de har liksom gjort någonting annat av det. Och det kan man liksom konstatera att det här är inte en form som förmår att tradera den kristna traditionen. Det försvinner liksom ut. Det var ungefär Patrik Hagmans kommentar.
Ja, men det här, då vill jag svara så här. Vad är det, alltså är det uppfattningen att det här är liberal teologi? För jag uppfattar inte som det. Jag uppfattar inte mig själv som en liberal teolog. Jag uppfattar mig ganska som lite så här anti-liberal teolog.
Så jag tänker så.
En etikett. Ja. Jag skulle inte hålla med om det uttalandet.
Jag tänker bara återgå till det här. Är det helt resilient? Ja, det är klart. Alltså hela att vara teolog innebär ju att kunna hantera. Så det, som vi har sagt, det handlar inte om försanthållanden och säkra svar. Det handlar ju om, naturligtvis om att kunna härbärgera också. Jag menar, du vet ju, tro och tvivel är ju varandras, inte motsättning, men varandras förutsättningar. Alltså vi måste ju, ja, de här frågorna vi diskuterar idag, jag har aldrig upplevt dem personligen som provocerande. Ja, ni vet ju själv när man sitter på en fest och man är präst och man sitter, nu ska jag säga något riktigt provocerande, jag tror inte på Gud. Alltså jag har aldrig upplevt det som, för mig är det snarare en ingång till ett intressant samtal. Men vilken gudsbild är det du egentligen talar om, och vad är det du egentligen vill säga, och genast är man igång på ett förhoppningsvis ett givande samtal liksom, där det handlar om de största frågorna i livet kring tillit och förtröstan och allt där som vi har pratat om idag, och vad är det vi egentligen söker efter när vi talar om tro. Så att jag vet inte, hela att ifrågasätta Guds existens liksom, det är ju hela Bibeln andas ju den frågeställningen liksom. Finns det en Gud? Vem kan jag tro på? Till vem kan jag sätta min lit? Liksom det, hela den djupa mänskliga ropet efter någonting som bär trots allt är ju för mig, finns underliggande hela det här kampen liksom med ifrågasättandet, motståndet till en fast definierad gubbe där uppe. Liksom. Så livet är större än så på något sätt. Samtidigt vill jag säga att jag själv lever i, jag vet inte, som jag sa, jag tycker det är fascinerande. Kristen tro tycker jag på något sätt, poängen, eller jag tycker det är fascinerande med just den kristna tron, att det är så tydligt sätt ramar, fångar in, tänker jag, det här mellanrummet mellan det transcendenta och det immanenta liksom. Jag som jag antydde där lite, jag började, jag hela språket Gud inom mig, eller vad vill du säga, kraften inom mig, eller ljuset inom mig, tilliten inom mig, grunden inom mig, vilket språk jag använder, det finns där. Och samtidigt har människan, tror jag, att det ser vi genom hela mänsklighetens civilisationens historia, ett behov av att rikta sig bortom, mot något annat, mot det som är, inte handlar om mig och min egen förmåga, utan det som är bortom allt jag tänker. Och det tycker jag, just den kristna tron, om vi fördjupar oss i texterna och liksom vågar spränga gränser för vår tolkning, finns där. Ja.
Mm. Alltså det här, alltså en sån här liten tankefigur som jag håller mig med och som jag gärna testar. Och det är ju liksom att, alltså från början så har kristen tradition innehållit två delar. En existentiell, som har varit att man har liksom verkligen funnits ett sätt genom berättelse och struktur i att stödja människans godartade sida. Och även då stödja det här som jag kallar för ansvarighetens hållning. Och konsekvensen av det är att upplevelsen av mening fördjupas och det sker en hel ganska omvälvande positiva erfarenheter. Och när det händer så uppstår också något, det här är någonting som man väldigt gärna vill dela med sig av. För man ser för sig att om andra människor får den sortens djupupplevelse så kommer världen att förändras på ett radikalt sätt. Och det givna är då, gå ut och gör hela världen till mina lärjungar. Men för 2000 år så tolkar man det här i en teistisk metafysisk ram, en personligt handlande Gud och Jesu kroppsliga uppståndelse och sånt. Det som var viktigt var riten, Kristusberättelserna, och jag kallar för ikonen Kristus, bilden av den helt liksom rättrådiga, modiga människan, om man uttalar väldigt enkelt, så att säga, va? Älskande. Och sen händer någonting, vi kan säga att det är fram till medeltiden, alltså, så funkar den här enheten något sånär hjälpligt. Visst lägger man ganska mycket mörka spår, för när den här teistiskt metafysiska sidan tar över och blir dominerande, så har vi både korståg och kättarbål och bödelsyxor liksom för de hädiska. Och sedan så delas det här, att den här existentiella sidan börjar sakta glida loss ifrån den här tolkningsramen. Och i vår tid så bärs egentligen den existentiella sidan mer av den sekulära, bärkraftiga sekulära kulturen, den demokratiska samhället att göra. Och kristendomen har abdikerat från att bära de här existentiella nyckelfrågorna. Och vi lever i någon sorts vakuum, för vi har inte fullt ut återerövrat ett språk för de här sakerna. Och det är fruktansvärt kontroversiellt, för om man ska ta det så måste man våga säga att den här tolkningsramen är sekundär. Mitt första försök med det så var 1996, och då satte Werner Sondrand ner foten och sa att kristendomens primära karaktäristiska är det här med Gud och tro på Gud, och liksom det andra, det är liksom sekundärt. Jag menar precis tvärtom. Mm.
Vi tar lite härifrån.
Det är intressant, alltså du lägger ju verkligen i hela ditt föredrag här om den mänskliga utvecklingen och det existentiella perspektivet. En annan möjlighet där, alltså, och du menar då att det här övergripande tolkningen som man ger åt det, den religiösa tolkningen, gör att man på sätt och vis missar det här existentiella perspektivet. En annan möjlighet som också riskerar att missa det här existentiella perspektivet, det är när Gud blir den här hotande, straffande guden inför vilken människan behöver förkrossas för att ta emot frälsningen. Och då på något sätt så kommer också det här, så att säga, mognadsperspektivet att försvinna bort och uppfattas som någonting sekundärt eller passerat. Du återupprättar ju det här mänskliga mognadens perspektiv i det du säger. Så det finns väl andra slagsidor, så att säga, på den kristna traditionen.
Alltså, jag tänker att det onekligen är så. Det finns ju, vet vi alla, det finns ju så tolkningar av kristna tron som gör en alldeles förfärad fortfarande än idag. Naturligtvis är det så, men jag tycker samtidigt att alltså det samtal vi har här, jag upplever att sånt här samtal har jag med alla mina presskollegor.
Mm.
Så jag känner inte igen, och det är möjligt att jag lever i en skyddad verkstad och sådär, men jag tycker att när man, alltså det ingår ju, när man utbildar sig till präst och läser teologi, så ingår ju det här att ifrågasätta språket och språkets begränsningar. Och jag menar, när man, det att fördjupa sig i de bibliska texterna och se det ingår ju att tolka dem, för att det är hela, vi har ju liksom en hermeneutisk förståelsegrund liksom för de bibliska texterna, där de måste tolkas för att förstås utifrån vilken tid de skrevs och hur de ska kunna bära mening för människor idag, och vad betyder, ja, hur skulle vi kunna tolka den här texten så att jag tar Jesu uppståndelse till exempel nu, om det går emot hela vår kunskap idag om att döda kroppar kan få liv igen, ja, men hur kan vi, vad kan en uppståndelsetanke ha för bäring i alla fall, och liksom, för mig är det ju det som gör det spännande till att vara teolog, att kunna fördjupa dem på ett sådant sätt att de ändå kan bära mening idag. Och det har ju människan alltid, men jag tänker, vi glömmer bort hela mystiken, lyfter ju fram det här också. Det är klart, det finns en djup och lång tradition av att tolka det kristna budskapet på ett mycket mer existentiellt plan. Sen tror jag att kyrkan har tyvärr drabbats av, på många sätt förtjänt, men på vissa sätt oförtjänt dåligt rykte. Liksom. Det pågår ju ett samtal, så jag skulle säga att det faktiskt ibland är en bildningsfråga. Jag vet, jag hade Carina Bråkenhielm och astrofysikern Ulf Danielsson som gäster i söndags, och hade ett fantastiskt intressant samtal. Och Carina Bråkenhielm, som var professor emeritus i tros- och livsåskådningsvetenskap i Uppsala, han tog fram exempel på att Charlotte Kalla, vår skidstjärna, hade fått frågan för något år sedan: tror du på Gud? Och hennes svar hade varit: nej, jag tror inte på Gud, jag tror på Big Bang. Alltså den omedelbara kopplingen mellan tro och, alltså att det är någonting motsats till en vetenskaplig, intellektuell, förnuftsbaserad världsbild. Och jag tänker, min första tanke är liksom, men vad har du varit, min vän? Liksom, du hittar inte en präst idag, tänker jag, i Svenska kyrkan som skulle motsäga sig.
Jag tror också,
det är kommunikationsproblem. Ja, det är kommunikationsproblem. Jag tror att det är bildningsfråga och kommunikationsproblem, och kyrkan har mycket att jobba med där. Mm. Absolut. Det är den första liksom att säga. Och samtidigt tror jag ibland, för jag känner att det finns en ovilja att se att just att vara teolog idag och inom Svenska kyrkan, att det ingår i sådana här samtal. Men borde så mycket större utsträckning göra, tänker jag.
Nej, men jag tänkte också när du säger bildningsfråga, det måste väl vara, kan man, alla frågar sig väl varför Svenska kyrkan nu bara tappar medlemmar. Det verkar inte som några andra samfund lockar till sig medlemmar, men jag tror inte att det betyder att inte människan har det här behovet av andlighet.
Nej.
Utan man slutade väl med kristendomsundervisning i princip i skolan, att kristendom är ett vanligt ämne i religion, och att vi på något sätt socialiserades in i kristet tänkande, att de här berättelserna är kanske inte relevanta för yngre människor. Då menar jag yngre, kanske de som är uppe emot 40-50. Och att så lyssnade jag väldigt på människor och tro. Jag vet inte om ni hörde, de hade en sån här telefon.
Jo, jag hörde det där. Notismen. Notismen.
Jag tror att det representerar en jättestor del av svenska folket. Mm. Och att det här de sa, att vi har ändrat livsstil så väldigt mycket. Att fram i tiden, att fram till kanske 60-70-talet så fanns det ingen fritid, utan alla människor hade liksom, ett jordbrukarsamhälle, och att man kunde ha en väldig kontakt med naturen. Att man såg skapelsen runt omkring sig, och det är helt borta i och med att vi har blivit så uppdelade i arbete och fritid. Det är full med göra måste. Ja, det var några.
Men det här med att de bibliska berättelserna inte skulle bli, eller de här traditionerna inte skulle upplevas relevanta längre. Alltså, vad beror det på? Vi läser ju fortfarande samma gamla sagor för våra barn, och vi relaterar fortfarande till vi relaterar fortfarande till den klassiska litteraturen och de gamla grekiska dramerna och allt möjligt. Alltså det här är ju liksom hela vår kulturs bearbetning av de existentiella frågorna. Det är någonting som har hänt när man inte kan förhålla sig till den bibliska berättelsetraditionen. För det är den på något vis som konstituerar vad som är kristendom, inte dogmerna. Alltså när man inte kan förhålla sig till den längre på ett konstruktivt existentiellt sätt. Och om man går längre tillbaka i tiden när ingen ifrågasatte, man förde inte diskussionen om vad som hade, om vi går flera hundra år tillbaka i tiden. Man förde inte diskussionen om vad som hänt eller inte hänt, vad som var historiskt eller vad som var möjligt. På samma sätt, det betyder ju inte att man bara läste de där som man liksom såg ved, utan det är som Lars Kolmar sa för några år sedan, att ganska många år sedan om Jona-berättelsen, att då säger änklingen, ja den där berättelsen är ju sant om Jona i valfiskens buk, för precis så kändes det som då när frun hans hade gått bort, hade dött, va? Alltså det, den existentiella tolkningen, den funktionella, finns där i berättelsen alldeles oavsett om man har funderat på om det där kan ha hänt eller inte. Alltså det är liksom inte relevant, men i en viss läge men i vår tid så fastnar man bara på frågan huruvida en människa kan svälja som en val, och det blir ingen existentiell tolkning alls. Den liksom försvinner. Men sen skulle jag också vilja adressera den här frågan om det du säger om, alltså det är en lite förenklad bild, ungefär som att det finns någon slags inneboende abstrakt budskap som vi kan abstrahera, och sen så finns det då en övernaturlig överbyggnad, och den kan vi så att säga lägga åt sidan. Men det är inte riktigt så det funkar, därför att berättelserna, myterna, symbolerna är bärare av budskap hela tiden. Alltså de är så här sammanvända. Och det är inte så att den här övernaturliga överbyggnaden bara går, har sett likadan ut hela tiden, bara går lite. Nej, men om vi tittar på uppståndelsen till exempel, så uppståndelsetron till exempel, titta bara på Paulus bär sig åt med den. Alltså han vrider om uppståndelsetron så att den inte handlar om kött och blod, utan han anpassar uppståndelsetron efter stoisk kosmologi så att den ska bli ätbar helt enkelt för de människor som han skriver i. Det är en total, han vrider om synen på uppståndelse totalt, och det är helt annorlunda än vad Lukas håller på med. Alltså de säger emot varandra, och när Tertullianus kommer och talar om köttets uppståndet, Paulus ska ju vända sig i sin grav alltså. Och när vi kommer sen längre fram, när kristologin utvecklas, treenighetsläran och så vidare, alltså det här är ju en anpassning till rådande filosofiska termer. Så det är alltså det är inte liksom någon konstig, jättekonstig religiös överbyggnad på det viset, men för oss blir det. Men då är det en kontextualisering, så att den här kontextualiseringen, den sker hela tiden. Alltså det finns något betydelsebärande i de här berättelserna som tolkas olika och rekontextualiseras i massa olika situationer längs med hela vägen. Och sen är det någonstans i modern tid som det här slutar hända.
Mm. Ja, jag tror nog att jag är ganska ense med det här, just med den här väldigt intima. Men det är ju ett sätt liksom, när man ska liksom ta den här frågan och lyfta fram den, så måste man nästan göra så, även om det är lite brutalt mot traditionen. Så att säga.
För vad du har gjort, tänker jag nu, det är att du så att säga, du talar om de här stora orden, va? Ja. Och sen så ger du en teologi utan övernaturlig överbyggnad till alla de här stororden. Det intressanta är dock att den är väldigt luthersk.
Ingenting emot alls.
Och den lutherska teologin, den lutherska förståelsen av existentiella förståelsen, den är ju kontextuell. Den är ju kontextuell från 1500-talet och framåt i en viss typ av västerländsk tradition. Mm. Det är bara det att berättelserna, de är ju bredare. De kan ju låna sig till existentiella tolkningar som inte bara är lutherska utan som kan funka i ganska många olika sammanhang. Mm. Så att på det viset så är ju myterna och berättelserna alltså de har ju vidare resurser förstår du vad jag menar?
Ja, jag
att man säger, nu försöker vi abstrahera fram vad som är budskapet så sen plockar vi bort den övernaturliga överbyggnaden, för den behöver vi inte. Det vi har gjort då är på något vis att vi har plockat loss en kontextualiserad tolkning av de stora berättelserna. Och sen så har vi lämnat den där utan berättelserna som ger oss möjlighet att fortsätta att rekontextualisera.
Det handlar väl om hur man kan fortsätta berätta berättelserna, eller som jag ser som jag vill åt. Det är som jag fattar det som du är inne, att vi har berättelserna, vi använder det här geoget liksom. Men vi säger inte längre att det är ett fakta och så från längre och längre. Det har varit lite parentes att man inte säger så här, men Gud finns, det är ett fakta påstående om någon sorts objektiv verklighet, utan att det är en kontext av våra liv.
Jag läste de här författarna ganska mycket för några år sedan. Fast nu har jag börjat läsa lite mer fransk teologi, och jag känner på något sätt att vi lever både i Sverige, Norden, England, USA, vi lever i liksom den analytisk filosofiska traditionen. Det är Gottlob Frege som liksom ligger bakom, men sen finns det ju en alternativ tradition, och det är ju Husserl och fenomenologin, där man normalt sett, det existentiella samtalet kanske möjligen hör mer hemma där. Jag kan känna att det här existentiella samtalet funkar inte så bra i den här analytisk-filosofiska traditionen där vi är fixerade vid empiri och sånt. Jag tror att vi kan hitta väldigt mycket i en fenomenologisk tradition som lever i högsta grad, vad jag förstår, i Frankrike. För där är man inte bryr sig inte så mycket om liksom panteism eller panenteism eller sådana termer. Man tänker inte på det sättet, utan man tänker liksom utifrån jag som medvetande, hur jag, ja, man kan ha ett ord som avstånd till exempel, och mycket om kärlek naturligtvis kommer in. För mig är det en ram som fungerar bättre för att göra teologi än det här lite analytiskt filosofiska som Spång och de här lever i. Jag tror att det fungerar bättre, och då kan man använda de här orden som Gud och så, fast man bryr sig inte så mycket om det har hänt eller ej. Men man använder dem som symboler som fungerar, och man kan göra utläggningar om Gud och tala om frälsning och allting. Och
Jag var lite nyfiken på hur du ställer till exempel den här typen av analys som jag gör. Skulle du placera den i den analytiska filosofiska traditionen eller den existentiella fenomenologiska traditionen? För jag menar, det är ju ett sätt att ändå ta tag i någonting.
Jag känner möjligen, alltså, jag är mitt uppe i det här, men att jag antar att vi alla i Sverige, vi lever ju i den analytisk-filosofiska traditionen. Sverige, vi har ju duktiga logiker här till exempel. Ravitz och Per Martin Löf och så här. Men att... Så möjligen kanske i den. Men sen då, när man börjar tala om existentiella saker, då är det som att det, att tala om det, Det går lite bättre i den hermeneutiskt fenomenologiska traditionen, tror jag. Så jag tror att det här, man talar om vetenskap och tro och sådär, För mig är det väldigt tydligt, jag har läst både teologi, filosofi och även ganska mycket matematik och fysik, att det är två olika perspektiv. Och det blir alltså tillvaron är ju en helhet, men vi är ändliga varelser, vi har alltid ett perspektiv. Det är viktigt att hålla reda
på. Jag har precis börjat läsa honom och alltså försöka hantera den här konflikten liksom mellan det analytiska och det fenomenologiska, är ju Paul Ricoeur. Så försöker liksom att det både handlar om att förstå och, men också förklara.
Ja.
Och han är ju mycket inne på att vi måste lära oss, det som jag förstår av honom, att härbärgera de här stora konflikterna som uppstår. För de finns hela tiden inom oss. De uppstår hela tiden. Så jag tänker att mycket av det vi pratar om, det handlar inte så mycket om att vi ska hitta svar på frågor, utan lära oss hantera livets paradoxer på något sätt. För livet är konfliktfyllt. Alla de här frågorna väcker konfliktfyllda saker i oss. Där vi vill så gärna komma fram till lösningar, men vi kanske accepterar att vi inte gör det. Utan vi måste lära oss att leva med paradoxerna hela tiden. Liksom. Jag tänker på en sån sak. Hur befriad, om jag nu blir lite personlig, jag ändå tycker att jag är från en metafysisk gudsbild liksom, med Gud där uppe och så. Jag tycker liksom att jag är liksom bortom det. Likväl, när någonting, jag drabbas av otur, så tänker jag att det är något Guds straff. Alltså på något sätt så är jag ändå där. Liksom, de här bilderna finns kvar. Och jag tycker så paradoxalt är det på något sätt. Att ja, man gör det ena och tänker det andra. Liksom att det är,
ja.
Och att, jag tänker att människan är en komplicerad varelse.
Det tänker jag. Apropå evolutionära perspektivet, är ju jätteviktigt för att förstå hur vi fungerar.
Mm.
Och det är ju antagligen så att vi har ju olika delar här. Vi har ju mer antika eller primitiva delar. Och så har vi ju tankor som kan reflektera på ett annat sätt. Så det kan mycket väl vara så att vi kan ha flera tankar samtidigt. Mm. Som möjligen kommer från olika delar.
Ja, låt oss tänka fritt, men vi behöver inte tvinga oss till att handla på sätt som inte stämmer med vår konstitution.
Det är massor av intressanta grejer, men ett av de problemen vi arbetar här är ju att teologin efter uppgiften aldrig orkade med att hantera första fotartikeln på ett riktigt sätt. Alltså på Gud som skapar. Ofta när vi talar om skapelseteologi så pratar vi om vackra solnedgångar, härliga medmänniskor. Men skapelsen innehåller ju också avskits, kanter, snörer och bebyggelser. Och att när vi om vi ska hantera skapelsetron på ett ansvarsfullt sätt måste vi skymma allt som finns. Där tänkte jag som jag gör det med min skala. Och jag tror att Gud har skapat den här. Det får finnas. Och Gud får det på ett ansvar. Och alltså, där i ligger en teologisk grundfråga. Alltså, det som finns, alltså, finns det för att Gud har skapat det, om man har en teistisk. Och någonstans så har teologin eller kyrkan tänkt att det blir så jobbigt att försvara ut moraliska integritet. Så någonstans har det kopplat bort Gud från skapelsen och gjort Gud till en snutt och fin. Lite politisk grek, superhyggelig som finns, och att vi inte vågar ta den existentiella problemen med Gud. Alltså, och i det här skulle jag säga att sveket hon skulle ha lämnat med alla problemen vi brottas med idag.
Jag håller med, jag tycker där är judendomen mycket bättre. För att lyfta fram mycket, mycket bättre. För att lyfta fram liksom den här brottningen där det ingår att säga, vem är du? Liksom. Vad är det för någonting? Vi har hamnat i en... Så jag håller helt med dig. Att det är...
jag pratade om det här liksom, projektet och så här med en pappa till en kompis till min dotter som bara sådär... Ja, som jag inte känner speciellt bra. Så jag började prata... Ja, men han var aktiv i kyrkan i Sollentuna församlingen när han var i skolan på gymnasiet och var lite ungdomsledare några efter. Det var en ganska stor grej för honom. Så här. Men så, alltså han bara, men det var som att det stannade där. Det var som att de inte kunde följa mig vidare i livet sen. Och det är liksom, när jag kommer tillbaka nu så är det fortsatt så att jag känner mig som att jag blir behandlad som ett barn. Liksom. Mina frågor och liksom i mitt dimensioner i mitt liv har vuxit, men kyrkan har inte liksom vuxit i kapp med mig. Det passade när jag var fram till så länge, tills jag tog studenter ungefär. Men sen har den inte liksom. Och det är väl lite samma så här där. Jag tänkte på det. Ja, men att komplexiteten, verkligen kunna ta in hela komplexiteten och behandla folk lite vuxnare.
Mm. Tyvärr, jag jobbar i Svenska kyrkan och som kantor. Jag är inte präst. Men så, som jag ser det ligger väldigt, väldigt mycket i det. Det är en enormt fokus på barn i Svenska kyrkan nu. Men man har glömt vuxna på livet. Helt och hållet. I alla fall i församlingen där jag jobbar.
Ja, det kan jag inte tycka att vi gör, men att det är visst.
Det är annorlunda där, men i den församlingen jag jobbar, där ligger både KTH och Stockholms universitet. Och det är som att det inte existerar för prästerna. Mm. Att barn, det är jätteviktigt med barn. Jag är inte emot det och jag försöker säga det till dem också. Men att man måste ha helheten och det är ändå vuxenlivet som kommer efter. Alla barn blir vuxna. Mm.
Du vill säga något?
Ja, det var därför jag gjorde så. Ja, okay. Väldigt artigt sådär. Nej, men alltså, jag märker att jag har ju sån där... Jag hör ju vad du säger och jag tycker det är jätteintressant. Alltså, för att min grundläggande oro någonstans för samtiden och samtidskulturen är det här att det inte finns egentligen... Som jag då upplever, så ni får bli arga på mig. Fungerande strukturer för att stödja en liksom mänsklig mognadsprocess. Den har man kan säga existentiell mognadsprocess, man kan säga en andlig mognadsprocess. Och det är bland annat en sån sak som det här med trosutveckling enligt den här Fowler. Det är sånt det är tabu att prata om i stort sett vad jag fattar inom teologiska kretsar. Den enda som jag känner till som har gjort det är ju han... Göran Bergstrand.
Ja,
bra, bra.
Jag är en av dem.
Ja, och jag tror ju också att det här liksom berättelsearvet är viktigt. Men när det har blivit som det har blivit och inte kyrkan och kristenheten har kunnat bära dem på i den här öppna ramen, utan de blir mer och mer förknippade med liksom det övernaturliga, så börjar man, tömmer man dem på sin kraft och sitt värde, och den sekulära kulturen har inga liksom sammanhållna strukturer för att bära det här. Och det kan vara en av anledningarna att den här jorden går åt pipan.
Men det finns ju till exempel, jag tänkte titta på igår, Babel på TV, där man diskuterar litteratur.
Ja.
För jag tror det ligger mycket där du sa, att teologin ligger mycket närmare konst och litteratur och framförallt poesi än naturvetenskap.
Ja, nej, men
så man kanske kan hjälpas åt där, att det finns Babel finns och så finns det litteraturgrupper, folk läser litteratur tillsammans och
ja.
Så finns kyrkan och så kan man diskutera.
Ja, men jag tycker då fullständigt, och jag ser det ju som det är min lilla alltså hoppfullhet där, att men då är det ju egentligen den sekulära kulturen som bär vidare det som har varit den liksom kristendomens uppgift, och det är liksom att brottas med de stora, viktiga, existentiella frågorna. Vad det innebär människa och vad människa, och de svåra moraliska konflikterna, hur det kan gå åt pipan och hur vi kan gripas.
Det är också väldigt lutherskt.
Ja, och hur vi, liksom, det här märkliga, magiska kan hända som du pratar om. Åh, liksom. Det här med liksom, den här förundran, den här hänförelsen. Liksom. Det är plötsligt så är det litteraturen och konsten som bär det. Ja.
Ja. Det är ju det där vi gör. Dagarna är ända. Och det där tycker jag liknar liksom den utanförståendes blick på kyrkan. Och på mycket tror jag det är en fråga om att man är inte i kyrkan. Och därmed så tror man att ingenting sker där.
Eller också är man i fel kyrka. Eller också är man i fel kyrka.
Så min erfarenhet som präst är att de här frågorna som vi pratar om. Ja, men det är ju vardagsmat.
Ja, precis, det upplever jag också.
Och jag upplever att det är väldigt uppskattat av församlingen, till exempel om man kopplar de stora existentiella greppen på tillvaron. Folk är ganska hungriga att få hjälp att liksom hitta större tolkande grejer, att man inte bara hamnar i snuttifierande grejer eller blir alltså inom kristen. Jag upplever att det finns ett jättestort sug efter att få tänka stora tankar och jobba med de här frågorna som vi har haft som tema idag. Så att jag är tveksam till att man ska uppfinna hjulet utanför. Vi håller på och vi har gjort det i 3000 år, om vi kopplar in det juliska också kanske.
Men det är ju det. Men det är det som är, som jag tycker är poängen, att så här, vi är kvar i den Ja. Det finns där, men vi är ändå så att det nås inte riktigt. De som kommer på dina mässor, men de flesta gör inte det.
Det är ju ett översättningsproblem, och det är ju sekulariseringens dilemma. Och då är kanske risken att vi satsar på att nå ut bara med öppen förskola istället, eller alltså att man tappar. Men jag tror också att kvalitet i längden lönar sig.
Jag måste bara fläka in att det här är ett område som jag på ett sätt känner att jag väldigt gärna har ganska mycket fel på, så att säga. Va? Att jag har en bild av någonting och som är rätt så dyster, ganska mörk, men jag har gärna fel.
Jag tror att du har faktiskt lite
fel. Ja, nej, men
det gör jag. Ja.
För att det är ju alltid ett problem att ord och termer används i lite olika sammanhang med lite olika nyanser. Och om du tycker vilket ord använder du för att beskriva de teologer som du lite precis har pratat om, teologer i den här epoken, den här typen av teologer, vad kallar du gruppen?
Jag skulle säga icke-teistisk.
Icke-teistisk?
Ja, eller existentiell.
Är det etablerade termer?
Det är ganska etablerat.
Non-realist.
Ja, kanske. Men jag tror inte att det var liksom de som skrev det, liksom 50-talet är ju stora liksom produktionstiden där och början av 60-talet. Då när man är mitt inne i det så då känner inte de själva något behov av att sätta någon rubrik, utan det är ju först i efterhand som man börjar bunta ihop folk.
Men skulle folk inte säga att vara icke-teist?
Ja, jag tror att man non-teist. Ja.
Det är
inte folk. I alla fall betecknas det av andra.
Vi måste ju i alla fall gå och hämta barn.
Ja.
Men får jag bara flika in en liten sak, för det var du som sa det. Icke-realistiskt. Och mitt föredrag där, så skulle jag säga att detta handlar om realistiska frågor. Det handlar om en sorts handfast, genuin, alltså verklighet som inte kommer undan, så att säga.